Här börjar Familjeträdet av Susan Wiggs, översatt av Gunilla Mattsson, inläst av Mimmi Kandler för HarperCollins Nordic. Till minne av min pappa, Nick Klist, med min djupaste tacksamhet för all kärlek, allt mod, alla skratt och ett helt livsvishet. Han lever i hjärtat hos alla som älskade honom. Kapitel 1. Nu. Jag fattar inte att vi grälar om en vattenbuffel. Annie Rush sträckte ut händerna mot sin mans skjortkrage och vek ner den så att den såg prydlig ut. Då tycker jag att vi ska sluta gräla, svarade han. Det är redan bestämt. Han satte sig ner och körde först ner den ena foten och sen den andra i sina cowboyboots. Det var de löjligt dyra stövlarna som hon hade gett honom i julklapp. Men hon hade aldrig ångrat köpet, för han passade så bra i dem. Det är inte alls bestämt. Vi kan fortfarande ändra oss. Budgeten för tv-programmet är redan ansträngt till bristningsgränsen. Och en vattenbuffel, det blir 700 kilo envishet. Kom igen, gumman. Martin reste sig upp. Hans blå ögon glittrade som vattenytan i en pool en solig dag. Det blir ett äventyr att ha ett levande djur med i programmet. Tittarna kommer att älska det. Hon blåste ut ett frustrerande andetag. Gifta par bråkade om de dummaste saker. Vem var det som inte hade satt tillbaka korken på tandkrämstuben? Gick det snabbast att köra Ventura Freeway eller Golden State? Hur många stavelser var det i ordet broccoli? Vilken var den optimala termostatinställningen? Varför tog han inte bort håret ur handfatet när han hade rakat sig? Och nu det här, en vattenbuffel. Var i min arbetsbeskrivning står det något om att ta hand om en vattenbuffel? Frågade hon. Buffen är en väsentlig del av tv-programmet. Han tog nycklarna av portföljen och gick ner till nedervåningen. Stövlarna ekade mot trägolvet. Det är ett galet missbruk av produktionsbudgeten, hävdade hon och följde efter honom. Det är ett matlagningsprogram, inte ett naturprogram. Programmet heter Nyckelingrediensen, kontrade han. Och när veckans ingrediens är mozzarella behöver vi en buffel. Annie knep ihop munnen för att inte dra ut på grälet. Hon påminde sig om att deras äktenskap fanns där, trots bråket. Även om buffen vägde 700 kilo så var den bara en liten bagatell. Det var de stora sakerna som betydde något. Till exempel att han var så skicklig på att hacka vitlök och gräslök när han lagade mat åt henne. Dessutom var han hängiven tv-programmet som de hade skapat tillsammans. Och så hade de haft ångande hett sex i duschen igår kväll. Det kommer att bli fantastiskt, sa han. Lita på mig. Han la armen om hennes midja och stal en hastig kyss. Annie sträckte sig upp och rörde vid hans nyrakade kind. Det sista hon ville var att bli osams med Martin. I hans ögon var det inte alls en konstig idé. Han hade alltid trott att folk gillade tv-programmet för att det var annorlunda. Hon var lika övertygad om att framgången berodde på att det var äkta. Det och en begåvad kock vars utseende och utstrålning höll publiken trollbunden en timme varje vecka. Jag litar på dig, viskade hon och ställde sig på tå för att få en kyss till. Det var ju faktiskt han som var stjärnan i tv-programmet. Den exekutiva producenten lyssnade på honom. Och han var van vid att få som han ville. Detaljerna överlät han åt Annie, som var hans fru. Medarbetare och producent. Det var hennes uppgift att sätta bollen i rullning. Deras dispyt ekade fortfarande i huvudet på henne när hon satte händerna på brädan i fönstret som vette mot trädgården utanför deras lägenhet. Hon hade miljoner saker att göra idag. Överst på listan stod intervjun med tidskriften People. Den skulle handla om vad som hände bakom kulisserna i tv-programmet. En fönsterputsare var på väg att klättra upp på en byggnadsställning och sätta igång med sitt jobb. Martin gick förbi på väg till garaget och stannade för att säga något till personen, som log och nickade. Charmiga Martin. Strax därpå susade hans silverfärgade BMW ut ur parkeringsgaraget. Hon förstod inte varför han hade så bråttom. Det var flera timmar kvar till måndagsgenomgången. Med en suck vände hon sig bort och försökte skaka av sig de känslomässiga resterna av grälet. Hennes mormor brukade säga att ett gräl aldrig handlade om det man grälade om. Vattenbuffen var inte poängen. Alla bråk handlade egentligen om makt. Vem hade den? Vem ville ha den? Vem skulle ge sig? Vem skulle vinna?